Här är måndag, här är ny vecka och här är nytt avsnitt och vi ödslar ingen tid på struntprat utan vi går rätt in i elden och betar av vad som har hänt i veikkausliga här till att börja med i helgen. Jag har ju spelat sen full omgång och ja, mycket har hänt men mest av allt hände väl på nya Tammela-stadion i Tammerfors där. Gnistan var tuhen borta seger mot Ilves med hela 4-6. Du utnämnde just här innan vi tryckt på play till ett av de sjukaste resultaten i fotbollshistorien.
Ja, det är ju tennissiffror bokstavligen och ja, jag kommer att tänka på att det finns ju några 5-4 matcher men jag kommer så här rakt av inte på en enda match som har slutat 6-4 åt något lag någonsin. Men nu har det säkert hänt och finns säkert exempel. Men det är i så fall inte många exempel. Men nu har vi ett i alla fall i Finland. Och jag trodde ju inte det var sant. Jag först när jag nåddes av att det först stod 4-4 och sen 5-4. Och sen gör de ett sjätte mål. Och gnistan i tabelltopp som ensamma serieledare efter två omgångar. Skulle man ju inte heller kunna räkna ut på förhand.
Det var väl någon match i Premier League för en 15-16 år sedan, kanske 20 nästan. Det var väl då Reading var upp, spelade inte det 7-4 mot någon, jag minns inte vem det var mot. Kan det ha varit någon Reading Portsmouth eller någon som blev 7-4 åt någon dära lagen, jag minns inte. Kanske det var Portsmouth som vann, hoppas jag. För jag gillar inte Reading då, jag har aldrig gillat Reading efter det, jag vet inte. Det var en med Reading som jag direkt märkt att det gillar man inte alls. Men nu var inte han matchen vi skulle diskutera utan det var Ilves som åkt på stryk mot Gnistan och serieledning. Nej, inte skulle man ha trott det. Ena nykomlingen i serieledning och andra i botten av serien, tabelljumbo, Ekenäs. Men ja, Gnistan, en otrolig insatsen då de ligger under 2-0 där i paus. Jag såg faktiskt första halvlek och det var nog inte något det kommer egentligen inte så speciellt händelserik. Ilves gjorde 2 mål där mot slutet av halvleken och sen satt jag på Askolis match i Serie B i paus då, men med facit på hand kanske man ska borde fortsätta koll på Ilves Gnistan då. Jag hade nog på sen notiser på sofascore och bara pinglade ju in i telefonen hela tiden och man fattade inte att trodde att det måste ha blivit något fel eller någonting för det kan ju en fotbollsmatch slut 4-6 inte.
Och fast det har varit underhållande fotboll på många håll i helgen så har det varit bedrövligt försvarsspel också och i den här matchen var ju faktiskt riktigt bedrövligt av Ilves hemmalag och två matcher. Man inledde säsongen med två hemmamatcher och nu är man på en poäng efter dem och ska här näst i SJK borta och sen Mariehamn borta. Så två bortamatcher nu efter den här starten och man hade ju hoppats att man ska ha lite mer vind i seglen efter ny arena och ny säsong med ny fart. Men då kommer Gnistan hit och tar en 6-4 vinst.
Ja, nu det här är ju en sån freakmatch som ja, händer en gång av tusen, inte ens tusen matcher utan en gång av miljoner matcher kanske. Så jag vet inte hur mycket man som ska ta med sig och ta till sig av den här matchen. Alltså det var ju som att allt blir bara ett enda kaos och saker händer som inte som egentligen ska hända. Så jag vet som inte för någon där lagen egentligen i någon analyser eller någonting sånt. Att vad kan man som ta med sig spelmässigt och så vidare. Gnistan får ju förstås 3 poäng och självförtroende av det här. Ilves kanske tappar självförtroende förstås, men så det är väl lag så måste man ju bara som se det här som en parentesmatch att det är som någon utomjordisk match, det är som inte ska som räknas in i protokollen eller in i lagens som processer när de som går vidare härifrån, men ja, no, Gnistan kan ju i alla fall ta med sig 3 poäng och serieledning som på ett sätt hade jag bra, men ja, Ilves skulle nog behöva kanske en bättre start på säsongen och på nya arenan. På tal om nya arenan så lär väl nog Tammela stadion redan ha sitt den sjukaste matchen som någonsin kommer spelas på den där arenan, åtminstone på professionell nivå. Det var väl nog den här.
Och Joakim Latonen i Gnistan, han är ju, ja, han har gjort det så bra här på några säsonger i laget och är väl redan nu typ största klubben genom alla tider. Gnistan har ju inte varit upp på den här nivån, men är väl inte nästan någon överdrift. Jag har inte så bra koll på Gnistan, hur denna ikoner de har haft ner i division 2 och 3 någon gång genom tiderna, men så bra som han är nu och så många mål som han har gjort på kort tid, är nog en viktig spelare där.
Ja, jag utsåg väl honom till nyckelspelare om jag inte fick väl något av nyförvärven Raitala eller Ojala. Och han har ju levererat här med ett hattrick, ja, så är ju, ja. Nu finns det säkert de som säger emot, de inbytna Gnistan-supportrarna drar väl nog fram några häftiga namn från tiderna i lägre divisionen, men ja, nu är han ju en frälsare för det hittills nu. Häftigt för han ändå, han har ju varit lite här det, som jag var med Kalle Multanen och för några år sedan, att varit jävligt bra i division 1 och mycket mål där, men sen direkt han har varit uppe i Veikkausliga så har inte alls levererats på samma sätt inte, man har ställt sig frågorna kring han, att han en spelare som faktiskt kan leverera också i Veikkausliga, eller han är en sån typisk andra divisions kärn som ska vara där och göra bra, men nu med den här insatsen eller med hattricket främst av allt så tystar han ju i alla fall stora delar av de frågetecknen och tvivlarna.
Och jag fick snabbt upp här nu i alla fall Premier League-resultat genom tiden, och där finns det faktiskt, du hade rätt med Portsmouth Reading 7-4, men Reading samma säsong förlorar man faktiskt med 6-4 just mot Tottenham, så det har hänt en gång i Premier League-historien och säkert någon annanstans också, men det är nog så. Gör man 4 mål ska man inte förlora en match, men Tottenham Reading 2007, Berbatov hattrick för Tottenham och Dave Kitson för Reading bland annat, så där har vi ett sånt exempel på vad som hände Tammerfors mellan Ilves och Gnistan.
Sjukt att Reading både förlorar 6-4 och 7-4 på en säsong, alltså. Du sa just att gör man 4 mål i en match så ska ju vara mer eller mindre omöjligt att förlora, men de åkte på 2 sådana då på samma säsong till och med.
Men mer förväntade topplag ska ju vara såklart HJK och Kups då. Ja, HJK imponerade ju efter premiärförlusten och vann med stora siffror, 4-0 mot Lahti på hemmaplan. Ja, nu visar man i alla fall att man har en hög nivå i sig som man inte såg i premiären. Och speciellt Topi Keskinen som, om man gör det så här bra nu, säljs i sommar.
Ja, 2 mål, 2 regelrätta drömmål till och med. Det är väl lika många mål som man gjorde på hela förra säsongen i serien. Det var väl bara 2 mål han stannade på, fast man tyckte att han gjorde en helt otrolig säsong. Nu gjorde han ju här också på många sätt och vis, men målmässigt skulle jag kunna vara ännu betydligt bättre, men är ju på bra väg nu då med andra ord. Ja, tyckte det var lite lustigt. Lahti där före matchen skrev väl att jag vill fara utmana seriejumbon här i nästa match då vi åker till Helsingfors och möter HJK på bortaplan. Ja, de passar på nu då. HJK var sist i serien efter förlusten mot Kups senast. Så skulle de dit direkt och jävla som att det är sarjajumbo. Ja, här är väl det här typiska fuck around, find out. De fick ju nog äta upp sina ord och åkt på en rejäl kärnsmäll då när HJK imponerar och tystar det och visar att man, ja, så det gör man inte mot stora stygga klubben, utan de täppte nog till truten på Lahti ganska rejält.
Och efterspelet i den här matchen har ju igen handlat om trubbel mellan supportrar och polis, men den här gången så har polisen, eller den här gången igen, så är det polisen som har gått i övertramp. Ja, det händer ju titt som tätt, men nu efter premiären då var lite stök i Kups, så hade man väl satt in extra styrkor i Helsingfors då inför möte mot Lahti. så mycket skulle jag ju nu inte ha behövt, så mycket skulle de inte ha behövt få in på läktaren. Och ja, jag var ju som till och med kör över oskyldiga där, och HIKs supportrar eller klubben eller någon har ju anmält polisen nu till, ja, vart är det man anmäler dem, just IT-ombudsmannen eller någonting, tyckte jag stod på den här artikeln jag läst på Yle. Men övervåldad polisen igen en gång, och det är ju synd att det ska bli så. Såklart måste det vara lite ordning, men att sätta in och ja, att polisen i sin maktposition kan göra vad som helst utan att straffas, får vi hoppas. Att jag kommer inte ännu, men det är synd att det ska bli så. Ja, andra förväntade topplaget då, Kups, fick ju bara en poäng i bortamöte på Åland mot Mariehamn, och det var väl kanske lite missräkning ändå.
Men nu får man ju klassa som henne. Jag såg ju framför mig efter premiärsegen mot HJK och styrka beskedet att de bara skulle flyg fram här under våren och vinn många raka matcher till och med. Ja, inte vet jag. Det skulle gå riktigt bra för det helt enkelt här, men ja, mot Mariehamnen då, bottenlag i fjol, ser starkare ut i år, men nu hade de ju räknat med en trepoängare där, och ja, i och med att de inte tar det då, så hade ju redan tappat då sitt försprång till HJK då, som de skulle nu, ja, klart försprång i det här läget av serien, inte är så mycket man gör med här förstås, men har man ändå före HJK, så det kan ju vara psykologiskt viktigt om man vill uträtta någonting stort. Men ja, en missräkning. Ändå ska de vara glada med att de ens fick en poäng där, för de blev ju verkligen räddade av domare Dennis Antama, som vad är det för straff han riktigt ger dig? Är det in på tilläggstid till och med, eller är det just före tilläggstiden börjar där i andra halvlek? Men Mariehamn leder 2-1. Har visserligen fått en hyfsat billig straff tidigare i matchen, men nu inte i närheten av lika billig som Kups får här då. Pennanen, ja, han blir fälld. Inte det som att han filmar och lägger sig, utan han blir ju fälld, men är ju helt med schyssta medel av Sallinen är väl där. Och är ju inte som någon våldsam satsning eller någonting, utan är som bara att det lite, ja, en liten kontakt och han tappar lite balansen. Helt schysst spel av Sallinen. Men Antamo gräver fram en straff där, och ja, som jag ser det, så kan det ju inte vara annat än en kompensationsstraff för att han gett en halvbillig åt Mariehamn tidigare i matchen. Men det är nog ett sådant beslut som inte ska få förekomma, som så dåligt att man ger straff där.
Ja, Vidjeskog kvitterar med straffsparken sen, och Kups fick res hem i alla fall 2-2. Om vi går vidare till Åbo, så blev det också en, ja, en plump i protokollet för Inter, som inte heller vann. Man tappar poäng igen, den här gången mot AC Oulu på hemmaplan efter den. Ja, precis som alla andra matcher den här omgången, underhållande match. 3-3 slutar efter en sen kvittering av Kofi i Oulu, men ja, Inter också på en poäng nu bara efter två matcher. Det är många märkliga resultat så här långt.
Ja, Inter har ju fortsatt på sin trend från i fjol, och kanske till och med stundtals året innan, att det är förtvivlat svårt att vinna fotbollsmatcher. De hittar sätt att antingen förlora eller tappa poäng. Här leder de. Ja, två gånger i andra halvlek åtminstone tar de väl ledningen, om man tänker att det är där. En bra bit in på tilläggstid. 3-2 ännu, men så, ja, vad är det från en fast situation eller någonting, som Kofi då till slut efter ett spektakulärt bökande och stökande i straffområdet får gröjt in 3-3. Ja, för Oulus del såklart en viktig poäng, men ja, Inter slarvar ju bort 3 poäng här, får man ju verkligen säga. Inte vet jag om det är någon som ligger i ryggraden i hela laget, att de som, ja, viker ner sig och hittar inte sätt att vinna matcher, utan tvärtom hittar sätt att tappa de där poängen. Fast de nu har bytt tränare och många spelare, så ja, kanske är bara ett tillfällighet här, men de tappar ju också ledning mot Gnistan förra matchen och och förlorade ännu nu. Det här tappade 2 gånger ledningen i andra halvlek. Så, ja, om inte annat så är det ju för självförtroende och tron på projektet säkert tungt och på sån där bakslag.
Och inte gick heller bättre för stadsrivalen TPS i Ykkösliga. Man följer mot Jaro på hemmaplan i premiären av den ligan. Stark seger såklart av Jaro. Besked direkt att man blir att räkna med. Men här har ju dykt upp en liten sån stridig. Ja, i alla fall på Twitter. Jag vet inte om jag är på andra sociala medier. Men TPS hade väl... Ja, de hade skrivit... Kaupunki on musta valkoinen, stane svartvit och la upp någon bild att det är, ja, mer fans på TPS-matcher än på Inters. Men då hade ju Inters konto svara och visa helt andra bilder som visar att det inte alls stämmer, att det är ju kanske till och med mer här på våran match. Eller ungefär lika mycket, så där har vi en intressant strid att följa. Vi kan väl kanske lägga upp det här på vårt Instagram-konto om inte de redan har tagit bort det. Kan ju hända att det har blivit så känsligt så de måste ta bort det. Men det är lite strid där om vem som är populärast i Åbo.
Ja, och det nu gillar man ju förstås när det hetsas lite, fast det nu inte ens är i samma division. Men ja, tycker ju att TPS är ju rätt på sak här. De har ju en faktisk publiksiffra som de går ut med, och jämför med Inter så kommer Inter med screenshots från tv-sändningen på läktarna där det ser ut till ungefär lika mycket. Men TPS har ju ändå en publiksiffra som det går ut med där i sitt hetsinlägg. Men inte vet jag varför man nu behöver börja en sån där strid. Men lite kul är det förstås. Sen, jag som nu bor i Åbo, så kan väl som neutral konstatera att stan är nu varken blåsvart eller vitsvart. Den är väl nu bara grå, dyster och tråkig här, som inte... Riktigt något lag som man märker av i gatubilden. Jag fick faktiskt frågan här nyligen, att märker man att stan skulle vara mer Inter eller TPS, eller vad märker man som av nå i stan överhuvudtaget av nå? Men jag tycker man märker inte som knappt av att det finns något idrottslag i stan ens, utan det är som helt dött bara och ingen go och så denna inte, så inte vet jag vad man ska säga. Det är väl varken en TPS-stad eller en Inter-stad om man nu börj nysti i situationen.
Men Inter var i alla fall ett av de starkaste publiklagen i fjol, som hade bland de högsta ökningarna i alla fall publikmässigt. Och vi pratade om att Veikkausliga har fått mer publik på senare år. Inter har fått större intresse, men det skulle behövas ett TPS upp i högsta ligan som är slagkraftiga. Det skulle behövas ett derby mellan två starka lag, och inte så här att ett lag, ja, har lämnat sladdar i andra divisionen.
Ja, för sladd gör det ju också, fast de nu hade bättre publiksiffror än vad Inter hade, så blev höj förlust mot Jakobstads rostfria grabbar som var dit och hämtade en 0-2 seger i Ykkösliga premiären. Och hej, ah, ett tungt resultat för Jaro om inte annat, men TPS har nog ändå... Ah, de kanske har annat att fundera på än vad de har för... Eller borde fundera på annat än vad de har för publiksiffror.
Och så kan vi väl snabbt nämna att Ekenäs skapar chanser och hade till och med en jättechans att kvittera i slutminuterna, men förlorar ändå med 2-1 mot Haka. Och man har gjort 2 matcher med där man har som kommer med heden ur matcherna, och ja, man kan som inte säga något annat, men ändå 0 poäng efter 2 matcher, så är ju tungt att inte ha fått med sig någon poäng, fast man har gjort det bättre än vad många skulle ha trott. Men resultatmässigt är man ju på 0 poäng, och den här jumboplatsen är väl, ja, får se om man kommer lämna den alls under säsongen. Men sista matchen som spelades var ju derby i Vasa mellan VPS och SJK, och där blev 1-1.
Ja, 1-1 får väl sägas vara ett hyfsat rättvist resultat, i också en hyfsat underhållande och spännande match. Så bara på TV:n Men nu verkar ju vara ändå hyfsat drag på stadion. Speciellt drag blev ju när Hauki ju 1-0 för Vepsu med en hästspark, en riktig rackarökare till långskott. Var det nästan då 30-35 meter från mål därifrån han donna på med vänstrin och får ju med en jävla kraftig mål hade skottet och ger Vepsu ledningen, men ja, du har väl nog sitt mål. Jag måste ändå ställa frågan. Tycker du att målvakten ska ta det skottet eller vad är en otagbar kanon från Haukioja?
Alltså inte är ju Erik Edman för Tottenham mot Liverpool 2005 inte, men är ju så pass långt ifrån att jag tycker nog målvakten ska alla, eller flera målvakter skulle ha taget om vi säger så, men den här målvakten tog inte.
Ja, nu är det ju en jävla kraft och så, men i och med att han nu är så långt ifrån just så borde ju målvakterna kunna göra bättre och är ju speciellt i den reprisvinkeln från bakom målet som man ser att han är för långt positionerad i höger och skottet är ju faktiskt inte så i hörn eller i krysset som man kanske trodde vid första anblick, utan det är nog inte det ju mitt i målet, nu är det en bit mot krysset, men ändå så att man tycker att en målvakt skulle borde ta, men han tar ju ett steg till höger, till fel håll där just innan skottet kommer och bäddar ju för att han går hela vägen in i mål då, så ja, inte ska man ju säga ändå, eller inte ska man ju ta något bort av Haukiojas skott och prestation där inte, utan det är ju en bössu som heter duga här denna och ja, veikkausliiga backar ska ju inte kunna skjuta som denna skott egentligen och så ja, inte ska man ju klaga egentligen inte, men man kan ställa ändå frågor om målvakten borde ha tagit, men Hauki och jag ändå häftigt för han att få göra det målet. Han var ju i SJK i fjol och mer eller mindre totalt utfryst ur matchtrupperna. Jag var med på bänken ibland men knappt ens hevel och fick i stort sett ingen speltid och inte vet, inte fick han någon med akademia heller och de vill som bara ha bort han verkar ju som. Så far han till Vepsu då får göra det målet mot SJK så här. Det måste kännas otroligt bra för honom. Han kanaliserar väl nog all sin vrede han har bärt runt på mot SJK i den där sparken. Och det syntes ju på kraften han fick bakom han.
Och så är det en lite rolig grej som jag har pratat om lite och skämtat som mig som med glimten i öga. VPS hade väl något tifo eller någon banderoll eller någonting för några år sedan med, riktat mot Seine och att spenatplättar och köttfärssås att det är ingen som äter här bara i Seine och nu har SJK-fansen, man har som tagit åt sig, inte som blivit arg utan man har skapat en sång av det här och sjunger om att man äter spenatplättar med köttfärssås så det har blivit en lite så rolig grej faktiskt måste man ge dem ändå, men det är nog inte något jag faktiskt frivilligt skulle äta och jag tror nog faktiskt det är som de själva också säger att det bara i sig och man äter sånt.
Ja, no, det är nog mycket som händer. Som händer bara i Seinäjoki. Det är en speciell plats på jorden kan man väl nog konstatera. En speciell plats i deras lagbygge har ju Pyry Hannola återtagit kan vi väl säga. Han var ju en viktig del på mittfältet och slog som igenom ordentligt här i några säsonger innan fjolåret blev ett steg i fel riktning för han och han hamnade ju ja, utanför startelvan under stora delar av säsongen och fick inte alls den säsongen han skulle önska, fick inte något förtroende och när han var på plan så kanske han inte fick ut hur han skulle vilja. Ja, för hans del skulle väl ha varit den säsongen där han tar ännu nästa kliv och säkert tänkt sig en flytt utomlands efter hemmen. Så blev det inte. Dock ser det ut att bli så ny istället. Då vi lagade det inför veckosliga-säsongen så avsnittet så utsåg jag ju nyckelspelare i varje lag. SJK satte ju Moreno, målskytten deras i matchen också förstås. Som nyckelspelare och är väl inte fel, he är ju han som ska göra målen och var skyttekung i fjol. Så. Nu kan jag ju hålla fast vid hemmen, skulle jag få göra om det så skulle jag ju nuläget sett Pyry Hannola som nyckelspelare, för det är ju tydligt att allt ska gå via honom och han ser ut till att verkligen redo att ta det ansvaret också. I den här Vepsu-matchen så resulterar han ju inte något mål eller poäng. Han har ju en roll som någon slags offensiv mittfältare nu här. Tidigare säsonger har han varit lite lägre ner på mittfältet, men nu är han ju som den som spelet ska gå via, playmakern i laget helt enkelt. Och mot Oulu ju har ju både mål och assist och en massa bra aktioner och i den här matchen också. Bollen ska ju till han och sen ska han med kloka lösningar hit, öppningar och bra passningar som frispelar sina medspelare. Man ser ju att han är redo att ta den rollen nu här efter ett misslyckat fjolår. Man kan nästan säga att han är på nytt född. Ser ut att bli en häftig säsong för hans del. Ser man ju redan nu att håller han den här nivån så lär han väl nog bli såld efter säsongen. Troligtvis om inte till och med i sommar.
Ja, men ska vi prata om något mer inhemsk fotboll tycker du?
Nå, vi var ju båda på plats på Sandviken i lördags när Vasa IFK säsongspremiera mot Kups Akademia. Mycket har vi ju funderat inför säsongen i division 1, hur det ska gå, vad det ska bli till. Och så vidare med Vasa IFK, vi får väl nog konstatera att det var inte mycket som gick rätt här under premiären mot Kups Akademia. 0-1 kom redan efter en och en halv minut eller någonting sånt. Och stod 3-0 efter en kvart och 4-0 i paus. Så det var ju inte mycket som fungerade för Vasa IFK i första halvleken åtminstone. Horribelt försvarsspel och spelade på egen planhalvo både med och utan boll var katastrofalt. Och sen lite folk på läktarna var det också åtminstone till en början, för det var tydligen och problem med biljettförsäljning och att slippa in på arenan. Och inte fick din musik heller i högtalarsystemet där inför matchen. Och ingen inmarsch, kamrad och ingenting som funkar. Så det var ju nog en sorglig, katastrofal premiär för Vasa IFK i division 1. Håller du med?
Ja, 4-0 i paus. Det var ju matchen över, men det är ju som... Det var inte en matchbild som ska sluta 4-0, för det var ju som IFK hade ju mer chanser och Kups gjorde väl mål på fyra av sina var kanske sex chanser i hela matchen, men att det gick som, det var ju som ihåligt försvar, att det blev mål på varenda chans i början och sen skulle IFK kunna göra både ett och två, till och med tre mål i första som har bra chanser som går antingen rakt på målvakten eller strax över, men alltså slutresultatet är som bara, det blir bara pinsamt när det slutar så här och det blir som så hjälplöst och chanslöst, känns det som, fast man är med i matchen, men ändå varje gång Kups kom fram så är det ju de som gör mål. Man hade ju inte någon många chanser, men varje chans så gjorde man mål på, till och med om inte man hade någon chans, kändes det som i första halvlek. Sen i andra så hände ju inget och det blev ju mållös andra halvlek som kanske mer speglar matchbilden, men att släpp in varenda chans i mål, det var ju som så deppigt.
Ja, men nu var ju Kups ändå som överlägsna och bättre laget 100% klart. Håller nog inte som med om att det inte skulle förtjäna och slut 4-0 det här. De gör ju 1-0 direkt och har ju vunnit matchen mer eller mindre då när de gör 2-0. Någon minut senare så det är ju kanske inte så konstigt att inte de behöver som gör så mycket mer då heller inte. Kontrollera ju nog hemma. Visst, IFK faktiskt, man kan ändå berömma dig för hur de spelar på offensiv planhalvo. Det var som två helt olika världar. Eller två helt olika lag ska man nästan säga. Så att defensiv planhalvo, allt var skit och katastrof. Och sen offensiv planhalvo så när de väl fick bollen dit och etablerade spelet där, så blev det ju farligt några gånger nu och skapade några chanser, men ja, när man nu ligger under 4-0 efter en halvlek så är ju ja, är jävligt lätt att vara bra då sen i andra halvlek när man inte har något att förlora, ska gå ut och rädda heden bara, och här kommer in några spelare som ska visa att, att det åtminstone är bättre än det här och inte ska vara på bänken nästa match och så vidare, så inte ja, kan man nu säga att det inte ska förtjäna och slut 4-0 inte, eller 0-4 inte på något sätt inte, så inte ska man försök försköna det, tycker jag inte.
Och vi var väl in på att Kup skulle kunna bli ett bottenlag, eller många förväntar sig det, men vi får ju hoppas att, att det här var ett jättebra lag, att det blir andra matcher som blir lättare, men i ärlighetens namn så känns det nog som att det var här man ska borde göra någonting, för nu lär det nog inte bli lättare framöver, men om inte annat ett uppvaknande i alla fall, att man måste skärpa sig rejält och inte komma ut i matchen okoncentrerade.
Ja, nej, jag tycker överlag att det var ganska så typiskt Vasa IFK insats det här på något vis, att ja, det ligger i Vasa IFKs natur att klappa ihop när det lite gäller eller ligga under 4-0 i paus. Jag har ju själv spelat många år i Vasa IFK, räknar mig själv till en del av, eller räknar med egna erfarenheter från det här också. Det är som, jag vet inte vad det är med Vasa IFK, men det är lite som på något vis nu förlorar stämpel man får på sig när man spelar i klubben. Och, ja, det är svårt att få bort den och ja, inte vet jag. Det är sånt som gör att man ligger under kanske 3-0 efter en kvart och kroppsspråket ser helt förjävligt ut. Och på något vis är det som uppgivet och man letar ursäkter och så vidare. Men man skulle vilja se att det är någon som bara tappar det och vet jag, sparkar ner någon och tar ett rött eller något för att visa att det inte går med på det här, men det är som inte riktigt IFKs sätt och vara på. Det ligger inte deras DNA. Det är spelare som inte riktigt någon roll, det är inte bara den här upplagan av Vasa IFK, utan det nästan alla man har sett under hela min livstid och till och med de lag jag själva spelar i, att det har ofta varit på det här viset. Så, ja, man skulle vilja se att det ändras på något sätt, jag vet inte vad som krävs. Kanske är det ju typ Steven Morrissey som kommer in med lite andra attityder och perspektiv och lite annan mentalitet. Och han måste man ju ändå ge beröm till för hur han kom in i andra halvlek och fick saker att hända. Ja, man ser ju att han har så mycket boll i sig och spel fortfarande och hitta lösningar och trockla sig fram i trånga ytor. Och någon studs hit och dit så skulle jag kunna gå, ja, eller skulle jag kunna resultera i ett mål också, men ju inte den här gången, men ja, överlag ser man att han kommer i alla fall hålla en nivå som kan hjälpa det här laget, bara han är på plan i alla fall. Och till och med som target man kommer in och dominera nästan och skapa bra saker. Så ja, kanske är det mer av hans attityd som behövs i Vasa IFK.
I helgen blev det då slutligen klart det som alla har väntat på, förutspått och sett komma. Leverkusen, för första gången i klubbens historia, tyska mästare, med Lukas Radetzky som målvakt. Ja, vi lyfter väl på alla hattar som finns och gratulerar dem med som ja, inte skulle någon ha trott det någonsin. Alltså är som Bayern har vunnit 11 år i rad. Och med någon som ska utmana det Dortmund då. Men inte ens dem. Och sen kommer Xabi Alonso och tar över Leverkusen och förvandlar vatten till vin.
Ja, det var ju typ sist i Bundesliga nästan, eller näst sist, eller vad det var då. Han tog över det för 1,5 år sedan, eller vad det är. Ja, vatten till vin han förvandlade tid. Så är det väl ganska bra. Till stora delar så är det ju nog hans verk det här med att Radetski som kapten får vara med på resan och spel alla matcher i princip och kommer vara den som lyfter skölden, så är ju nog helt otroligt faktiskt. Och, ja, att en finne är med och vinner en topp 5-liga har ju inte hänt något riktigt många gånger tidigare, inte att man gör som kapten dessutom är ju, ja, det gör ju inte saken mindre häftigt. På tal om det, vet du vem som är enda finnen, eller vad är senaste finnen som har vunnit en topp 5-liga? Jag tror det faktiskt var enda finnen som har vunnit en topp 5-liga i Europa någonsin.
Är det Pekka Lagerblom i Werder Bremen 2004 då?
Ja, exakt. Borde vara enda, vad jag läst mig till i alla fall här snabbt. Jag har nu inte dubbelkollat, men han var ju långt ifrån ordinarie han, så det här är ju nog en helt annan prestation som Radetski har stått för här.
Pekka Lagerbloms karriär är ju ganska bortglömd. Han har varit i ett gäng klubbar, många lag på CV som han har. Var ju faktiskt med då 2004 med Bremen. Han var väl inte något tongivande, spelade väl några matcher. Men när jag tänker på Pekka Lagerblom så tänker jag faktiskt på en annan grej. Det var ju så att han blev av med sin tjej. Det var ju Mesut Özil som tog hans före detta fru.
Det är ju en ganska sjuk story här också, men ja, så kan det väl gå. Måste väl ha varit i Bremen här då, eller var de båda där på samma gång. Känns ju som att Özil skulle vara några år senare han också. På tal om Özil så har man ju sett något ännu sjukare, nästan de här gymbilderna på honom. Och han har biffat upp sig, är ju helt vansinnigt här också, som har cirkulerat på nätet här de senaste veckorna. Men ja, det är en häftig grej här också.
Ja, jag vet inte. Jag tror inte faktiskt Özil är ihop med hon ännu något mer. Men jag minns Özil är väl från Gelsenkirchen och Schalke, men gick ju till Bremen där någon gång i slutet av Pekka Lagerbloms tid i Bremen. Och sen dess, jag minns i alla fall att Özil, det var någon sån där skvaller. Det var i Goal, så fanns det till och med, alltså fotbollstidningen Goal, så fanns det då märklig sida med något skvaller faktiskt. Det skulle kanske inte godkännas idag, men då hett Özils fru Lagerblom, så hon hade inte gift sig, eller hon hade ännu samma namn som Pekka Lagerblom då tydligen. Men lite sån här sjuk grej faktiskt att Pekka Lagerblom blev av med sin fru. Vet inte om de hann skilja sig för det i alla fall eller någonting, men så blev det Mesut Özil.
Ja, på talen nu om en ung Mesut Özil så kommer jag att tänka på just från den här tiden måste jag vara att vi har ju ett Champions League-album med sådana limbilder från, tror jag, 07-08 säsongen väl. Och där, ja, där är väl Özil ännu i Schalke, men det är en otrolig frisyr han har och ett otroligt utseende på Özil på det foto. Så här måste man nästan ta och lägga upp här på Instagram också, Mesut Özil i Schalke. Panini-albumet 07-08 eller vad det är. Ja, det är en frisyr som borde tas tillbaka, kan man nästan tyck.
Ja, det var lite sidospår på Pekka Lagerblom som du sa. Det var enda finska spelaren som har vunnit en topp 5-liga på. Ja, till och med någonsin. Men om vi går tillbaka till Radetski då. Jag har ju varit in på det flera gånger att jag håller han som bäst efter Jari Littmanen och Sami Hyypiä. Nu måste jag väl säga att han är den både bästa men också främsta finska spelaren förutom de två givna namnen. För år efter år har gjort det här. Först vann kuppen med Frankfurt och sen efter det går till Leverkusen och stannar där. Nu börjar väl vara 7-8 säsonger där och tongivande regelbundet ut i Europa Champions League och nu vinner ligan och gör det som kapten. Det finns inte så mycket mer att säga om hans storhet nu.
Nej, och därtill har han ju alltid varit en av de absolut bästa i landslaget, om inte till och med bäst i landslaget också. Som ju har uträttat mirakel och historia, så ja, inte är det väl fel att komma här påstående. Jag tycker ju alltid att är svårt att sätta perspektiv på målvakter i såna här diskussioner när man typ alla bästa spelare genom alla tider och sånt. Man brukar nog bara förbi sig målvakter direkt i och med att det är en så annan roll, ett annat jobb. Vissa säger att det är i princip en helt annan sport i vad målvakten på någon annan position. Så, ja, det är ju lite svårt att sätta perspektiv. Men när man nu funderar på saken så vad han nu har uträttat inte är någon annan som har gjort det inte. Så. Den här gången ska man inte förbi se målvaktsposten utan det är nog Radetski som är tredje där då på han listan åtminstone i modern tid.
Och det blev ju inte någon sån här som då Leverkusen har blivit tvåa flera gånger att man har varit med till sista omgången och släppt in i slutminuterna och förlorat eller att Bayern har gjort mål i sin respektive match utan nu blev det ju som ungefär som Liverpool 1920 att man avgör ligan jättetidigt. Det är väl 5 omgångar kvar och man har varit så pass bra så oavsett så om Bayern ska ha gjort en bra säsong så man skulle ändå ha vunnit. Det är ju det som gör det ännu mer imponerande.
Jag kan hända till och med att det är någonting som krävs att man ska vara helt överlägsen när man ska vinna ligan första gången någonsin eller första gången på länge som i Liverpools fall då, att man är helt överlägsen att det inte blir det titelrace som går hela vägen in till sista omgången. Överlag när en underdog ska vinna så ja, titelrace det vinner man kanske sällan. Leicester kanske är ett undantag då de vann, men ja, nu finns det väl hur många undantag som helst säkert också när man börjar fundera på det, men så det överlag så ja, är det kanske så här ska gå till då om det ska uträttas mirakel. Ändå skulle Bayern ha varit bättre så inte vet man ju kanske inte Leverkusen ändå skulle eller kanske inte vet jag inte, jag är lika övertygad om att de skulle kunna gå så här rent då kanske. De ändå skulle ha känt sig mer stressade av Bayern och ja, tappa någon poäng då kanske bara Bayerns närvaro i tabelltoppen. Och, ja, nu skulle jag kunna vinna ändå men inte det sagt att de skulle ha gjort det då ändå. Men inte ska man bara ta det här som ett misslyckande av Bayern utan det är nog Leverkusen som ska hyllas. Så fint ändå att Bayern Leverkusen som de så länge var kalla fick bli Bayern Leverkusen. Eller vinnarkusen eller vad man nu vill dra till med för lustiga slagord för de fyra triumfen. Men ja, är det Leverkusen? Inte så dåligt när de inte har förlorat en match ännu. Då gäller det förstås att de lyckas upprätthålla dem. Men det finns väl goda chanser till att de lyckas med.
Ja, 5 matcher kvar i ligan och Kaiserslautern Bundesliga 2 lag i finali. I kuppen så är man ju kvar i Europa League också obesegrade. Men Napoli i fjol var ju jättebra exempel på sådana som varit helt överlägset bra och avgjord ligan tidigt. Det är ju ganska bra exempel som samma som Leverkusen i år.
Ja, där är just ett sånt exempel faktiskt. Ja, så, ja. Det finns väl nog många andra också som man kan nämna, men ja, ska vi väl säga annat än en grattis till Bayer Leverkusen. Och, ja, i nuläget så är det väl favorit på att de nog går och vinner trippeln till och med. Cupfinalen lär de väl kunna vinna, känns det som. Och Europa League är det ju nog också favoritet i och med att vi klappar ihop fullständigt mot Atalanta. Och Lärva eliminerar ur den turneringen efter torsdag så då är det väl nog Leverkusen som är favoriter att ta hem här också. Ja, häftigt skulle ju vara om de går hela säsongen obesegrade i alla turneringar. Kan väl inte finnas någon lag som någonsin typ har gjort det tidigare i 3 turneringar.
Nej, knappast då. Sen i sommar är det ju hemma-EM för Tyskland då. Florian Wirtz, kommer han bli EM-kung?
Ja, inte det är ju alls omöjligt hänt och det är något sånt som krävs för att Tyskland ska ha ett bra mästerskap. Det känns som att de behöver en ledande kärna som katalysator och tungan på vågen. Det brukar ju kanske inte vara så i tyska lag att det är centrerade runt en spelare och inte kommer de väl vara här heller nu inte, men kanske att de skulle borde sikt på att göra honom till det main man, men Tyskland brukar ju vara mer lagbyggen som är bra på alla positioner. Det hade ju dock inte varit nu under senaste tiden och här sitt skakigt ut. Man vet inte riktigt vad man har det inför EM, så ja, lägg alla kort på virts skulle ju inte vara helt dumt faktiskt.
Yes, vi antar väl att Leverkusen och framförallt kaptenen Lukas Radetski lär fira rejält även idag och även imorgon. Fram tills jag ska tränas inför nästa match, men ja, man har väntat länge i alla fall då. Men vi ska inte vänta något längre här innan vi stänger för idag, så vi säger tack för idag och vi hörs framöver med nya avsnitt.